Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till avsnitt nummer 176 av NHL-podcasten med Jonathan Mowgli Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, i ett vintrigt kallt New York. Ja, det har verkligen varit blivit kallt och bistert här, och det har medfört att jag är lite hängig också. Jag har haft hosta, ont i halsen, och nu är jag lite så här små febrig. Så ni får ha överseende med om jag är lite seg och trög i detta 176 avsnitt. Men det finns väl risk att du är också, för om jag förstod saken rätt så var du på Sportbladets klassiska julfest igår.
Ja, det var julbord igår, så att, men jag tyckte jag klarade mig hyfsat bra faktiskt ändå. Men det är klart, man blir ju inte jättepigg av alltså liksom Jansson och massa lax och köttbullar. Den maten, det är inte klockrent för järnkontoret, känner jag.
Men jag är hyfsat... Du åt för mycket, det var det som var
problemet. Ja, man kan ju tänka något annat. Men nej, jag tyckte jag klarade mig ganska bra. Vi är på alla fronter, så att säga. Mm. Nej, men så att det känns ganska bra. Men nej, så att vi har ju en hel del... Det har ju blivit råkat bli två fredagspoddar nu istället för att vi brukar ju vara vana att spela mitt i veckan. Men nu har det blivit så i alla fall.
Det här är tredje fredagen till och med.
Kan det vara? Är det till och med så pass? Oj, oj. Ja, det ser.
Ja, men det är i alla fall inte sent på kvällen, utan det är mitt på dagen. Eller ja, det blir... Ja. Kväll för dig, men mitt på dagen för mig. Så det blir visst inte att referera några matcher samtidigt. Jag ska ju däremot gå på match om några timmar. Då är Kings i stan.
Just det.
LA Kings mot Rangers på Garden. Repris av finalen 2014. Om vi ändå börjar där så är ju Kings... jag tror inte om de har varit så bra som de är nu sen dess.
Ja, du tänker så. Du vänder på det viset. Och det tycker jag att du har en poäng i faktiskt. Vi har inte... Alltså vi... Ja, alltså...
De tappar ju lite efter den där andra finalvinsten. Och vi behöver allmänt prata om att det var lite för ålderstiget och lite för omodernt för en ny era, och att den där epoken var över. Men de har ju mycket överraskande haft en utmärkt första tredjedel av säsongen här. Ja. Och är ju ett av topplagen i väst.
Ja, precis. Vi liksom under hela sommaren egentligen, och i våran preview-podd, så var vi... Ja, jag hade ju nästan en liten hånfull ton här när liksom att de hade så otroliga problem med målskytte förra året. Och så blev deras stora förändring att ta in Michael Camilleri som stora nyförvärvet. Men däremot så har de ju faktiskt gjort lite andra förändringar, kanske inte minst i stabfronten. John Stevens har fått ta över som tränare, gjort det väldigt, väldigt bra.
Han skulle man... Ja, men det trodde man inte heller. Man trodde att han var lite för liksom, blek på något vis för det uppdraget.
Precis, och en ständig kompanjon till Daryl Sutter. Det kändes lite som en Daryl Sutter 2.0 om honom.
Ja. Ja.
Men det har han ju nödvändigtvis inte varit. Och så har de faktiskt... de har haft Pierre Turgeon som assisterande tränare som har fått fart på offensiv. Jag gillar hans titel. Han är dels kallas han för assistant coach, men också för, alltså från NFL, offensive coordinator. Alltså så här att han verkligen har snott begreppet från amerikansk fotboll, alltså att verkligen koordinera offensiven. Och de har ju varit mer framgångsrika offensivt i år, naturligtvis i och med att de är med i toppen. Mm. Men framförallt så måste man väl hylla vissa spelare som fortfarande, alltså kärnan som ju återigen har lyft sig efter att ha haft en tungt år i fjol. Alltså
framförallt är det ju, framförallt är det Anze Kopitar som är tillbaka i full swing, och han är ju deras viktigaste spelare, en av de stora hockeyhjärnorna i samtiden.
Ja, det tycker jag, att det är ingen underdrift. Ingen överdrift ska jag säga. Ingen underdrift. vilken diss igen mot King. Nej, ingen överdrift ska jag säga. Nej, Kopitar, nej, han är ju otroligt bra. Det är han. Och han har ju redan med råge passerat sin målskörd från fjol. Han gjorde ju bara 12 mål i fjol, och Det har ju faktiskt Luke Robitaille varit framme och sagt det för ett par veckor sedan, att det kan ju ha berott på att han hade skadad handled i fjol. Han åkte runt i 3 månader och kunde inte ens skjuta pucken.
Nej, men precis, det var väl det man misstänkte då också, att det var ju, fanns ingen logiskt, annat logiskt skäl för att han skulle liksom dippa på det sättet.
Nej, precis, för annars så kom han igång så fint den säsongen med, förde Team Europe till final i World Cup och så vidare, och har det i många år här varit så extremt bidragande till Kings framgång. På sommaren då hade han ju skrivit enorma kontrakter på 10 miljoner dollar per säsong. Och liksom, ja, så att,
ja, och nu... ja, men det var väl inte så, för det är mer förvånande är väl att Dustin Brown, sådana som Dustin Brown har varit så bra, att Jonathan Quick är i klassisk form igen.
Ja, det är precis, det är verkligen många som har kommit tillbaka till sina gamla nivåer, och framförallt som du säger, de spelarna som man lite grann hade räknat bort, alltså Dustin Brown, det är ju helt osannolikt så som de verkligen har försökt i senaste åren och framförallt i somras att dumpa av med det här kontraktet, och de har försökt hitta någon deal med åtta med för NAF för att byta 2 dåliga kontrakt mot varandra. De hade ju långa förhandlingar med McPhee för att dumpa han till Vegas, så det gick inte, och så blev man tvungen att ha kvar Dustin Brown här. Och som vi var inne på i oktober tror jag, början där, redan i början av säsongen när han började starkt, Brown, så var det så att många i Kings ledet konstaterade att när han kom till försäsongen till campen där, Brown, då såg det ut som den gamle Brown, alltså det såg ut som en 5 år yngre Brown, alltså att han var lättare i kroppen, gått ner kilo, han såg mer vältränad ut igen, han såg liksom mer pigg och sugen ut igen, och det får man konstatera att det verkar som att han är det, för att det är mycket långt. Och det som är extra speciellt med det här, det är att Jeff Carter har ju varit skadad typ hela säsongen, så de har gjort det utan honom.
Prata på det.
Nej, men
så det ska bli, det går ju också att framhålla att det är en sån som Adrian Kempe har ju tagit stora steg framåt och blivit mer framstående, snabbare än kanske någon hade trott.
Ja, exakt, man hade väl liksom lite förhoppningar på honom, men det var ju jämfört med många andra lags prospect som kommer upp, så kanske Kings sett lite tunnare ut, men Kempe och några till har liksom verkligen överpresterat som en diss igen här, men jag skulle säga varit över förväntan
och gjort det väldigt bra.
Ja, jag ser honom i stenhård nu, men en sån som, alltså Kempe definitivt, och sen även Alex Giafallo som har fått spela med väldigt bra omgivning med Brown och Kopitar i första kedjan, och som kanske inte har producerat så mycket, men som ändå varit väldigt bra liksom. Och jag såg Dowdy sa typ att han aldrig spelat med en spelare som varit bättre med klubban utan puck. Och det låter kanske konstigt, men när det kommer till att bryta passningar, att täcka ytor och så vara i vägen för andra i motståndarlaget. Så att det är en smart klubb det där. De har inte så mycket possessions, liksom, alltså den här gamla grejen, jag vet, med underliggande siffrorna ser kanske inte jättebra ut. Men de är smarta, de är kompakta, de är svåra att möta. Och de har några riktiga stjärnor som är på topp liksom.
Kempe är 7:a i svenska målligan med 10 fullträffar. Det hade man kanske inte trott före säsongen. Före sådana som Raquel och Lindholm och Nyqvist och Silverberg.
Ja, det hade man ju inte tippat. Och då är jag ändå inne i december nu.
Ja.
Så att, ja. Kings, det får man lyfta på hatten lite grann och säga att...
Men hade man å andra sidan inte räknat med att det skulle vara en kamp mellan... att Filip Forsberg skulle vara inblandad förstod man. Men att det var William Karlsson han skulle ha... kampen om segern i svenska målligan, det trodde man ju kanske inte.
Nej, det är sant. Det är mycket så här som man sitter och kliar sig i huvudet här, hur man har resonerat inför säsongen och så tänker, hur kunde det bli så här? Det är svårt. Ja.
Du kliar dig mycket i huvudet i alla fall.
Ja, jag har faktiskt det.
15 var har de, Karlsson och Forsberg. Ja, det ska bli kul att se Kings. De har ju svenska backar där också. Vad heter han? Folin från Minnesota. Och så har Fantenberg varit väldigt bra också. Eller väldigt bra, men han har varit bra.
Men stabil, alltså etablerat sig. Så att... ja, de är... Ja, jag är lite små avis på det. För att se det här Kings-laget på plats. De åkte ju visserligen på en rejäl dänga här mot Devils. Men dessförinnan hade de ju 8 raka segrar.
Yes, och de möter ett Rangers som inte är riktigt i form. Förlorade 2 raka nu. Och så har sett mot Dallas, som ju också är i stan och har varit ända sedan i måndags.
Just det.
Nu lyckades vi få en poäng mot Dallas, men det var ju helt bara tack vare Ondrej Pavlek.
Ja.
Som fick avlasta Lundqvist-Emar och var helt enastående faktiskt. Ja. För Dallas var totalt överlägsna.
Det var så pass.
Ja. Ja, de borde ha vunnit det med mycket, mycket. De borde ha avgjort efter två perioder. Och sen vann de mot Islanders och ikväll ska de spela mot Devils. Ja, jag är imponerad av det jag sett av Dallas. De har ju haft det lite svajigt under inledningen. Men när de spelar så här så är det definitivt en contender. Och det som jag pratade en del med Klingberg då. Fortfarande etta, eller till och med han har ryckt i toppen av backarnas poängliga här.
Han har 3 poäng ner till tvåorna.
Ja, och han sa ju det. Ja, på pappret har vi ju ett lag som är ett av de bästa i ligan. Men vi har ju ny coach, nytt system och många nya killar som kommer in. Och det tar sin tid, men nu börjar vi hitta det här. Och om vi kan vara lite mer effektiva och få mer utdelning än till exempel där mot Rangers. Då kommer det att bli en väldigt intressant andra halva här av säsongen för Stars. Det tror jag.
Ja, jag tycker det är mycket, mycket där som börjar sätta sig, men kanske inte riktigt på det viset man hade förväntat sig inför säsongen. Så då hade vi ju, det vattnades ju i munnen på oss när vi skulle få se Ben, Seguin och Spetsa och Radulov ihop, kanske NHLs bästa kedja.
Ja.
Och nu, men nu alltså med de här matcherna som du har sett nu, då har ju Seguin varit tredje center och det har varit Faxa som första center med Ben, och det har varit Radulov med Spetsa i andra kedjan och så vidare. Och vi såg ju framför oss ett backpar med Metaux, Mark Metaux och Klingberg, att Metaux skulle få en ny svensk backpartner fast i en annan klubb där istället för Erik Karlsson, så skulle han få Klingberg. Men istället så har det ju blivit precis som i slutet på fjolårssäsongen, när Klingberg också var väldigt bra, så är den här Esa Lindell, finländaren, och Klingberg som har format ett extremt starkt backpar, alltså, och det, både defensivt och offensivt.
Ja, han var ju noga med att understryka det, att han vet, jag vet att jag har min offensiv och poängen kommer, men jag är väldigt nöjd med mitt defensiva spel också. Jag tycker jag är jättebra över hela banan. Så.
Ja. Alltså jag såg en intressant grej från Mike Kelly, som ju är TSNs, en av deras statskillar som brukar få vara med på NHL Network ibland och synas i TV och dra lite utläggningar och sådär. Han hade ju en om Klingbergs, alltså hur stor skillnad det faktiskt är på hans defensiva spel i år kontra fjol. För ungefär exakt ett år sedan, lite drygt, i slutet av november förra året, då blev han ju petad av Lindruff. För att han hade haft några för mycket turnovers. Och det gick ju knackigt för Dallas då, när de hade så mycket skador och grejer. Och då visar ju Mike Keller på att vid den tidpunkten i fjol, alltså, då hade alltså hans... Ja, när han innehåll... Det här blir lite avancerad statistik, men jag ska försöka förklara den på ett pedagogiskt sätt. Men när han hade pucken, när han hade pucken då, så procentuellt sett hur ofta han tappade, alltså turnover, så ofta han slavade bort den, låg på ungefär 18-19%. Men när det i år är på 6-7% i egen zon, alltså. Och förra året då, vid den tidpunkten, då var han utanför topp 200 i NHL, för man ville ha så låg procent som möjligt då. Han låg på, han var alltså 205 eller sånt där i NHL. Medan i år då så är han femma i NHL. Så han har klättrat 200 placeringar i den kategorin. Och det säger ändå någonting om att han har skärpt till, att han har skärpt till sin defensiv.
Ja, vi har lite tekniska problem här. Vi får starta om och sen får du klippa och stå i. Men vad jag skulle precis säga att det är stadgat åt Klingbergs eget uttalande där om att han i fjol när det var så mycket skador och så, att han försökte göra för mycket och försökte ta för mycket ansvar, och nu koncentrerar han sig på sitt eget spel mer och kan göra det, och det verkar ju vara ett rimligt.
Det är rimligt inställning från hans sida, så att säga.
Ja, men det är den där statistiken liksom, ja, den bekräftar
det. Ja, precis, exakt. Jag träffade ju han i somras också på den här pressträffen som jag återkommer till lite för ofta, men då sa han ju, eftersom att jag så sällan får träffa de här spelarna, men då sa han, då pratade han väldigt mycket om det också, att han ville, att han skulle fokusera på defensiven i år, och han välkomnade även Hitchcock som coach, för att han tyckte ändå att visst, alltså Stars har ju ett extremt offensivt potent lag, och vi var ju lite bekymrade att en sån defensiv, konservativ tränare skulle komma in och ta hand om det här. Och det har ju synts verkligen på deras siffror, alltså hur, att de inte för spel på samma sätt längre, att det inte är samma fart i Dallas spel, att det är mycket mer struktur och mycket mer, ja, det är konservativt lite grann, får man ändå säga. Men det, nu när det börjar sätta sig, så har det ändå, är det ändå stor skillnad på försvarsspel, det kollektiva försvarsspelet. Och det tror jag också naturligtvis bidrar till att det Klingbergs utbildning på något sätt, kan man säga, utveckling. Men också Stars försvarsspel är stort naturligtvis.
Ja, och grejen är, får de ihop det, båda delarna, kan liksom kombinera sin explosiva offensiv med ett riktigt solitt defensivt spel, då jävlar blir de farliga.
Ja, det har du helt rätt i. Du har ju, ja, båda vi har ju stora förhoppningar på det här laget när man bara tittar på pappret. Och jag tyckte den Islanders-matchen, den, när de faktiskt fick lite utdelning, vilket de inte fick på samma sätt mot Rangers där, så ja, det var, Islanders hade det svårt. Det är också ett offensivt skickligt jag som gjort extremt mycket mål den här säsongen, men de hade svårt att komma in på Dallas, och Dallas, de gjorde mål på sina chanser. Alltså, de har ju så pass skickliga spelare. Ben bara åker in och drar iväg ett skott som sitter som en smäck. Liksom. Mm. Det är ju ett skickligt lag, Dallas. Det kan börja vända nu.
Ja, det tror jag. Ja, men du sa Rangers där, och vi glömde en sak vad gäller Rangers. Jag sa bara att de är nere i en liten svacka igen. Men mot Ottawa här, de förlorade borta mot Ottawa, så gjorde ju Henrik Lundqvist sin 20,000:e räddning.
Ja, just det.
Och det är bara 15 tidigare i historien, i NHL-historien, som har så många räddningar. Man kan fråga hur många han minns.
Ja, det är nog inte...
Ja, det är så. Men för en mer intressant fråga är, vilka minns vi? Vilka Lundqvist-räddningar minns du allra bäst? Och ja. Det räknas ju inte här då, men den i slutspelet, konferensfinalen mot Montreal, en propellerräddning.
Ja, det var faktiskt den jag fick upp i huvudet. Mm.
Ja, det är det alla får upp i, men den var ju i slutspelet. Jag bloggade om det här om kvällen och fick lite svar från läsare och så. Det är ju den, det finns en rätt så tidig karriär mot Boston också, när Mark Savard bara ska smälla in pucken, men han stoppar den på något vis, och Savard bara står och slår ut med armarna och åker fram och klappar honom på benskyddet med klubban. Ja, den var ju också bra. Ja. Och så var det någon som påminner om någon mot Columbus här om året, när han var bakom kassen och hoppade fram och det finns ju.
Jag vet vilken du tänkte på, för det var den jag fick upp i huvudet här näst, när han var bakom kassen och sen hoppade fram där, då är det med klubban han lyckas stöta. Ja. Exakt, och ja. Det är klassiskt, jag kommer inte ihåg referatet det, men det känns som att det är väldigt så här. Oh, what a
shit. Can you believe that?
Precis, exakt. Så att
Det var Johansson var det som skulle bara trycka in den i tom kassen.
Exakt. Ja, 20, alltså, när jag såg det, jag tänkte jag bara, nu har de jobbat hårt här, statsnissarna. Nu kör de som Ekeliv här och hittar alla möjliga konstiga former av statistik. 20 000 räddningar, men det är ändå imponerande när det bara är av 15 stycken som har gjort det i NHL.
Ja, han blev ju också faktiskt i veckan den ensam tvåa i statistiken över målvakter som har vunnit flest matcher med samma klubb.
Ja, just det.
418 tror jag det är. Och han är ganska högt upp till ettan, som är Martin Brodeur på 690 någonting.
Ja, just det. Ja, han är ju helt
med Devils.
Precis. Han är överlägsen mest segrar oavsett hur många klubbar man har spelat i.
Ja, men han var ju i samma också. Ja, men det är alltid något med Lundqvist och statistiken. Han etablerar sig på i historien.
Ja. Det är ingen snack om det. Mm. Vet vad jag kom på apropå en sån där grej, som måste jag bara nämna nu. Nu har vi ju egentligen lämnat Dallas, men Klingberg. han har faktiskt han spelade nyligen sin, nu är det så här mycket jämna fina siffror, men han spelade nyligen sin 250:e NHL-match. Och då stod han på 171 poäng, och det är faktiskt bara Erik Karlsson på 2000-talet som har gjort fler poäng under sina första 250 matcher. Ja. Så säger faktiskt lite grann om Klingbergs storhet också, tycker jag.
Ja. Ja. Och när du nämner Erik då, så måste vi prata vidare om honom också.
Ja, du är otrolig på övergången, så jag blir helt,
nej,
helt stum.
Den var väl inte så märkvärd.
Ja, den var ganska bra ändå. Vi hittade den.
Du nämnde honom.
Jag nämnde honom och så tar du upp den. Ja.
Ja, det fortsätter ju hända saker kring Ottawa och deras stjärnor och deras allra främsta stjärna då, som är Erik. Mm. Vi pratade redan förra veckan om det här, att han sagt att han ska ha fullt betalt. Och nu har det framkommit också att Ottawa har bett sina, de som har no trading klausuler, att göra lista på lag de inte vill bli tradade till.
Just det.
Själv tycker jag bara det blir kittlande att tänka på Erik Karlsson i en annan klubb.
Ja, jag vet. Men kommer du på något som känns realistiskt? För jag försöker, jag tycker det är också kul att läsa de här spekulationerna, och det är klart de kommer upp nu, och det är ju kittlande som du säger, med just en sån, alltså, vi pratar ju om topp tre spelare i hela ligan.
Ja.
Men,
ja, men om nu lönetaket kommer att segra väg upp mot 80 miljoner.
Ja.
Ja. det går väl att tänka sig.
Ja. Jo, det gör väl det alltså. Men jag tänker dels så måste den här klubben liksom ha i ordning gjort så att man har möjlighet att förlänga kontraktet på 12, upp mot 11-12 miljoner per säsong. Och som säger, lönetaket höjs och de förutsättningarna höjs ju, men så är det ett enormt utbyte Ottawa ska kräva om det ska vara värt att träda bort honom. Även om han naturligtvis då, om de skulle få indikationer på att han inte kommer göra det, så är det alltså det är så stor affär det här, så jag har så svårt att greppa.
Men om man nu är Ottawa då och inte har lika mycket pengar som andra, eller är snålare då som de säger, med ägaren Mölnick är, och då kan man ju också fråga sig, vad är poängen med att knyta upp sig alla pengar och betala för Erik Karlsson om man ändå inte kan ge honom en omgivning som ger förutsättningar att vinna? Vad är poängen med det?
Nej.
Då låter det ju smartare att gå en annan väg och försöka bygga ungt igen och bli slagkraftig på det sättet.
Ja, precis. Ja, det låter ju absurt att argumentera mot liksom att inte behålla Erik Karlsson, men det finns ju en poäng i det, och det att man kan se det från den sidan liksom. Jag har jättesvårt att se att man ska trade Erik Karlsson, men kollar man historiskt sett på Ottawa så har de faktiskt varit ganska benägna att trada bort stora stjärnor som vill ha mycket lön. Alltså, nu senast har vi ju Kyle Turris till exempel. Nu trader de till sin annan stjärna i Matt Duchene som snart ska sitta i kontraktsförhandlingarna. Hans kontrakt går ut precis samtidigt som Erik Karlsson där 2019. Men där var det just det som du säger med Melnick, som har ett väldigt befäst rykte om sig att vara snål.
Ja, men det är ju inte bara det. De har inte lika mycket pengar. Det ska vara så svårt att få in. De är inte bara snåla. De har inte lika mycket pengar som Toronto och New York och Tampa och allt vad de heter.
Nej, precis. Exakt. Så är det ju. Och den kanadensiska dollarn hjälper ju inte till för deras del heller.
Nej.
Så att, ja. Ja, men i ett historiskt perspektiv, alltså, jag tänker på, och det har väl delvis med lönetakssituation att göra och ibland fall andra parametrar som kanske gör det orättvist att jämföra, men de har släppt en Spezza, de har släppt en Danny Heatley, de har släppt en Sven Oshara, de har släppt en Wade Redden, en gång i tiden släppte de en Alexei Yashin, vilket var mycket andra omständigheter också, men de har släppt många stora stjärnor som har krävt mycket lön ganska kort in på nytt kontrakts situation liksom. Så att, och det är ju ofta för att de har kanske inte, kanske helt enkelt inte tycker det är värt att lägga så mycket pengar på en spelare liksom. När de har den budgeten de har. Och Erik Karlsson, nu alltså i den här säsongen så spenderar de ju faktiskt nästan till lönetaket. Men Erik Karlsson själv sa faktiskt så sent som förra säsongen att Ottawa är a budget team. Det är inget snack om den saken. Så det är inget att hymla med, utan du är tydlig där. Att de har inte tillräckligt mycket pengar. Det är därför de har så svårt med en arena nu också. Alltså de får spela där ute på sin åker. För att Melnick har ju absolut inte råd att finansiera ett nybygge mitt i stan. Utan då måste ju skattebetalarna, Ottawa stad, kliva in och göra det. Så att de ekonomiska förutsättningarna i Ottawa är ju begränsade. Det är bara konstaterat, så är det. Och det är därför de vill att han ska ta en hometown-discount. Och det är därför de blir lite sura här. Trots att de kanske inte borde bli det, när de ändå har en så bra spelare i laget.
Ja, jag vet inte om de har varit så sur. Ja, det är väl Melnick som har blivit sur. Jag vet inte om det är någon annan har blivit det så mycket.
Nej, alltså fansen har inte blivit det. Alltså fansen har full förståelse. De fattar, det är klart han vill ha betalt. Han är en världsspelare. Och det är väl just tajmingen som gör att det har blivit sånt sus, att det har gått dåligt för Erik Karlsson själv, att det har gått dåligt för Ottawa. Och så kommer det här citatet som egentligen inte var det. Det är ju inget utspel från Erik Karlsson. Det är inte som Drew Doughty att han har tagit upp det själv. Utan han har ju fått en fråga och svarat på den. Efter att Drew Doughty egentligen tagit upp det från början. Så att, det här är egentligen ingen stor grej av Erik Karlsson, vill jag påstå. Han har ju i efterhand sagt att hur bra han trivs i Ottawa och så vidare också. Men det är just att det är Erik Karlsson som gör att det blir så stort.
Ja.
Och jag återkommer till det, att jag har extremt svårt att se att en sån här trade skulle kunna genomföras under säsong. Kanske i sommar då, när lönetaket har höjts och det är andra förutsättningar. Men just nu så tycker jag att det är lite för tidigt att börja fortsätta älta det här.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, vi fick också höra att Guy Boucher blir kvar. Svor general manager Dorian på här under ett pressmöte i veckan. Det är ju som vi har gjort förra gången. Det är svårt att inte se parallellerna till hans sejour i Tampa.
Nej, precis. Det är väldigt liknande utveckling här då. Att förlustsviten blir så lång liksom. För det var lite samma sak i Tampa där, att plötsligt så biter inte hans speciella persona liksom längre i omklädningsrummet. Alltså,
men han var kvar hela säsongen därpå?
Det var han faktiskt. Och sen så fick han sparken när det gick ännu sämre om möjligt året ytterligare därpå.
Ja. Och då kom Cooper.
Då kom Cooper, precis.
Och nu går det bra.
Nu går det bra.
Nu är de rätt så jävla överlägsna igen.
Ja, nu är det trevligt att sitta uppe på nätterna och konstatera att de slog ett Blues här i seriefinal här för några dagar. Nätter sen till exempel.
Ja, nollade de till och med.
Ja.
På bortaplan. Ja, det är starkt. Du, Erik där tillsammans med Viktor. Det vore väl något?
Ja, du, det skulle jag inte tacka nej till. Men, då skulle
det skulle kosta.
Då skulle jag bli av med några favoriter kan jag säga också. Så det,
ja, Kors. Kors och några unga.
Ja, det är Braden Point.
Ja.
Ja, men det är så det kostar. Ja, men, alltså, det, och det tycker jag många fans som har skickat ut trade-förslag nu till Erik Karlsson från sin respektive klubb. Alltså de har ju varit groteskt dåliga. Alltså ska man få Erik Karlsson, då måste man ge upp någon som man absolut inte vill bli av med. För att annars är det inte värt för Ottawa att göra den traden. Liksom. Mm. Men apropå Kutcher, vi tänkte tjabba lite.
Nej.
Bra, tack.
Jag tänkte säga att Erik, Las Vegas är väl också en tänkbar kanske destination. Jag tror han skulle tycka om själv att bo i Vegas. Spela i Vegas. Och apropå dem, så var det igår kväll eller sent i natt, så Marc-André Fleury är frisk igen och står. Och det var ett intressant möte där mellan honom och Pittsburgh och hans protégé Matt Murray,
ja, just det,
i T-Mobile Arena. Och det var Flower som drog längsta strået. Han vann med 2-1 och han var enastående mot sina gamla kompisar. Såg du något av den matchen?
Du, jag såg lite grann, men jag såg inte hela. Jag var ju ute och jag var ju helt enkelt...
Ja, just det. Precis. Just det.
Så det var en dålig natt för mig att se NHL. Jag kom hem väldigt sent och han ser lite av de sena västmatcherna, bland annat Tampa som var där borta. Men, nej, men det är vackert att Fleury, alltså, och du som såg mer, han pratade väl knappt under matchen.
Nej, men han, det måste ju vara väldigt speciellt. Han har ju varit extremt länge och var ju franchise-spelare och vunnit 3 Stanley Cup med dem och så här. Så att, ja, han sa väl efteråt bara att han onekligen tänkt mycket på den här matchen.
Ja.
Det var nog en feel good story över det där, att han fick vinna den, tycker jag.
Ja. Och James Neal gjorde mål för Vegas.
Ja, just det.
Men,
Vegas. Jag tror att Gallant har en Jack Adams nominering säkrad redan.
Ja, det kan nog, de kan nog missa slutspel och han är ändå en av 3 åtminstone.
Ja.
Det bara fortsätter den här storyn. Nu har man ju liksom kappan vänt lite grann, så nu har man ju väldigt svårt att se att de bara ska falla ihop totalt. Utan de är ju så pass bra att de... Och i den divisionen ska vi lägga till också, vilket man även kan addera i diskussionen kring Kings, att den är ju svagare än väntat.
Mm. Men de slår ju inte bara de lagen. De slår ju alla lag.
Exakt.
Fantastiskt bra team hockey.
Ja.
De har verkligen, det är alla för en och de mot världen.
Ja.
De har svetsat samman till något otroligt fint.
Ja, det är bara understryka. Det är inget snack om det.
Och jobba stenar. De har en fruktansvärt ettrig och jobbig forechecking. Ständigt going.
Ja. Och det, jag återkommer till det, för jag tycker det är så viktigt just att att de kan rulla 4 kedjor på viset och det de gör. Alltså, nu har de faktiskt fått spett. Jag menar, William Karlsson är ju en toppmålskytt. I alla fall varit så, visst han har haft extrem utdelning faktiskt, rent statistiskt också. Men att de är så jämna, att de är så svåra att matcha mot liksom, för att de kan slänga in sin tredje kedja och den skulle kunna vara i princip första kedja också. Så jämn fördelning är på de här kedjorna liksom.
Ja. Ja.
Så att de är svåra, de är svåra. Ja.
Nej. Du var på väg över i något annat. Jag ville bara få det där sagt om den fina matchen. Ja, du var på väg mot...
Ja, men jag var på väg mot ett målrace som vi båda de här spelarna har vi återkommit till under hösten här, men nu är det ju så pass tajt så vi kanske ska ta upp dem samtidigt för en gångs skull. Kucherov och Ovechkin.
Ja, vad heter det? Rocket Richards, heter det inte så?
Ja, precis.
Trofén för den som är mest mål. Det verkar bli ett helryskt race där mellan Kucherov och Ovechkin.
Ja, precis. Nu står ju båda.
De ligger väl jämsides nu som du sa.
Ja, från kväll till kväll så är det en eller annan som leder. Men just nu så står de faktiskt, när vi spelar in där, så står båda på 22 baljer. Och nu är det visserligen, de är inte så överlägsna som man kanske skulle kunna tro. För 22 mål på dryga 30-talet matcher, då borde man ju leda skytteliga. Men det är ju ganska, det är ett antal som ligger där på 19, 18, 17. Och sen så börjar ju Willem Karlsson dyka upp där kring 15-strecket. Så det görs ju mycket mål, fortsätter att göra mycket mål i den här säsongen.
Ja, det är inte lika många konstiga matcher som i början, men visst. Vad står de på för snitt? Vad kommer de att sluta på om de håller det här snittet?
Ja, vad blir det? Ska man kunna, det är typ 60 målsnitt de är uppe på.
Ja, det är bra.
Det ser vi, alltså Ovechkin har ju varit uppe där tidigare, men det har ju känts otänkbart så som utvecklingen har varit de senaste åren, när det har varit ännu mer drömgräns att uttaget nå 50, så att de når 60 liksom. Ja. Men det återstår att se om de gör det, men ändå, det är
intressant att deras främsta, de som jagar närmast, är ju faktiskt två Islanders-spelare, och Anders Lee är väl den stora sensationen med 19 mål och Tavares på 18.
Exakt, Tavares kan man ju köpa, men Anders Lee som ju visserligen varit en lite små sniper så här i skymundan i ett antal år, intill Tavares. Att han skulle ligga här och nosa bakom, bara snett bakom med Kucherov och Ovechkin, det är imponerande. Det är kul, jag såg en graf på just Anders Lee här tidigare. Alltså just, jag tror för mig att jag omnämnde han som det för någon månad sedan också när vi pratade lite Islanders. Att Anders Lee, alltså att han är nästan lite nya Wayne Simmons framför kassen. Han är ju så extremt bra i framförallt powerplay på att stå framför mål. Och skymma och peta in returer. Och vara först på puckar överhuvudtaget där. Och styra. Och i princip alla hans mål är precis i slottet. Eller ännu närmare. Mm. Så han gör inte ett enda mål utanför. Vilket ju är ganska sensationellt. Alltså om man jämför det här med Ovechkins mål till exempel. Så snittdistansen för Anders Lee är... Ja, drygt 2 meter från målet. Vilket nästan var längre än vad jag trodde. Men det är snittdistansen från han gör sitt mål. Ovechkin är ungefär drygt 7 meter. Så det är ganska olika typer av målskyttar, kan man säga. Men Lee, han är... Så är det. Alltså, hittar man en specialitet som han har gjort att stå framför mål. Och vara så extremt bra känsla för vart puckarna dyker upp. Och kunna skyddas. Alltså trycka undan motståndare så att man är verkligen först på pucken. Och kunna ha den intuitionen. Där är Anders Lee en verkligen specialist. Bäst i NHL just nu. Mm. På den spetsförmågan. Och jag måste nämna ett till namn som ligger kort där bakom på 16 mål. Han kommer nog inte orka blanda sig hela vägen här. Men det är ju Brock Besser. Rookien.
Säger man Besser? Säger man inte Boser?
Det är 50% säger Boser och 50% säger Besser. Jag har joinat Besser-skadan.
Ja.
Men vi är ju ingen uttalspodd. Så du kan få köra med Boser. Så är vi
liksom, jag vet verkligen inte.
Nej, så att vi kan köra båda två. Men det var ju kul att vi har ju pratat mycket om Sedin senaste veckan. Och han sa ju här om Besser att the most natural goal scorer I've ever played with. Om Besser.
Ja.
Det är ganska stor ord. 16 mål har kommit upp i.
Ja, nu var det lite susig i huvudet här. Feber. Din röst bara maler i huvudet.
Ja. Ja. Jag hoppas att lyssnarna hänger med oss här. Vi har som sagt haft lite teknikstur, men nu är vi glada att vi lyckas hålla upp det. Det är väl kanske vädret i New York som ställer till det lite för oss.
Ja, jag vet inte.
Men,
vi babblar på. Men vad det lider ska jag ta mig över till garden också. Ja, just det. Nu blir det lite rörigt här, men du har sagt på förhand att vi har pratat för lite om Boston. Och det skulle du få göra, men då är risken stor att det blir väldigt mycket monolog igen. För jag har sett ganska lite av Boston. Det blir ju så att i det här jobbet som jag har så blir det väldigt mycket fokus på svenskar.
Ja.
För det är första hand de jag följer. Och Boston har ju inga svenskar. De är tyvärr ett av få lag som inte har det.
Nej, precis.
I år. De har ju han... De har ju några som är precis på gränsen. Forsbacka Karlsson. Och han som slog sig in redan i fjol. Ja, vad heter
Anton
han?
Blid.
Ja, just det.
Precis. Och Forsbacka Karlsson är väl det stora hoppet i svensk väg där. På försäsongen kommer jag ihåg att han jämfördes med, naturligtvis inte att han har samma tak, men en liten ny version av Patrice Bergeron. Mm. Det var inga dåliga ord.
Det är Boston Islanders, Florida. Ja, det är bara de som inte har några svenskar, tror jag.
Just det. Då blir det naturligt så att det är de lagen som inte fokuserar stenhållas.
Nej, precis.
Naturligtvis. Men jag tycker ändå värt att slänga upp Boston lite grann här med tanke på att de gör det ändå helt okej. Jag tycker det börjar utkristallisera sig en liten trea av lag som känns inte slutspelsäkra. De två översta naturligtvis, men att Boston börjar komma nosa på den marken också. För det är en ganska svag division i år, får vi säga. Atlantic. Men Tampa och Toronto har ju stuckit iväg. Och skapat sig ett rejält glapp.
Men det verkar ju som Philadelphia, Montreal och Boston kommer att slåss rätt mycket om den där sista slutspelsplatsen.
Ja, men fördelen för Boston i alla fall är ju att Philadelphia får väl snarare slåss om en wildcard-plats mellan Montreal och Boston kan göra upp om den här sista säkra platsen.
Just det, Philadelphia är inte det, förlåt. Nej.
Nu är det såseriet här. Nu är det Feben som talar.
Ja, Montreal.
Precis. Och visst, kollar man krasst på tabellen så det skiljer bara 2 poäng just nu, men då har ju faktiskt Boston har ju bara spelat 29 matcher. Så de har ju 3 matcher färre än just Montreal och ändå 2 poängs försprång. Och deras trend är bra just nu, alltså de har ju 7-3-0 de senaste 10. Och jag tycker de spelar bra också. Och nu när de börjar...
Oj, nu flög du förbi en helikopter nästan utanför fönstret här. Oj, oj.
Nu ser du saker.
Ja, jag har hallucinationer.
Ja. Nej, men för det som jag tycker är imponerande med Boston också är att de har haft mycket skadeproblem i år alltså. Som skulle kunnat förpliktiga att de hade kunnat halka efter lite och inte ligga på den här tredje platsen vid det här laget. Alltså, i början av säsongen var ju Bergeron borta. Marchand har varit borta ganska många matcher, 10-12 matcher. Krejci som vanligt varit lite skadad. Krug var ju borta i början av säsongen. Tukarask hade ju en hjärnskakning. Spooner har ju missat stor del av säsongen. Backes har ju kommit tillbaka ganska nyligen. Alltså det är ganska många etablerade spelare, får man säga.
Men de har några som har klivit fram här också.
Ja.
Jake DeBrusk och Anders Björk. Björk säger
man. Ja, men vi säger Anders Björk.
Ja, gamla försvarsminister.
Ja. Nej, precis. Och det där känner jag lite från andra lag också. Att på ett sätt kan det vara en blessing in disguise. Och då vet man vad jag menar. Att, alltså, när etablerade spelare i nyckelroller är borta så måste någon fylla dem. Och i det här fallet så har ju de sysslat med en liten rebuild on the fly i Boston. Och tanken var kanske inte att Danton Heinen och Björk och DeBrusk och så här skulle få ta det ansvaret redan nu. Men de har ju tvingats göra det. Och de har gjort det ändå hyfsat bra för att hålla Boston flytande. Och nu när de har börjat få tillbaka folk från skador så ser ju hela truppen väldigt stark ut ändå. För nu kan de flytta ner de här killarna ett snabbt. Och de har fått växa in i NHL-kostymen lite snabbare än väntat. Och vuxit in i den också.
Ja.
Och då ser det ganska bra ut. Och när vi ändå pratar ungdomar så är det...
Som dina killar i Tampa i fjol.
Ja, men lite där. Så till exempel. Där det precis. Nu ser vi ju frukten av det i år med Braden Point till exempel och Janne Gård. Och i Boston så måste man ju lyfta fram även alltså den stora utropstecknen här i året. Det går inte att komma ifrån. Alltså, det är ju Charlie McAvoy.
Ja, men det såg vi redan när han kom in i slutspelet i fjol och såg ut som... att han hade spelat NHL i flera år.
Ja.
Han kom direkt från college.
Ja, precis. Alltså det var ju kul faktiskt hur bra han var. Att han verkligen var så bra. Att han levde upp till hypen. För att först fick han ju börja i Providence nere i AHL där, innan slutspelet. Och så sa deras coacher och stab där att han är ju för bra för oss. Vi kan ju inte ha honom här nere i AHL. Det är bara skicka upp han till NHL. Du får inte spela här. Du är för bra. Det går inte. Det var liksom att de själva sa det. De insåg det liksom. Och så kommer han in och gör ett sånt bra slutspel. Och nu i år, alltså det sjuka är ju alltså vilket förtroende han får här också. Av Bruce Cassidy. Som är en bra coach, det får vi konstatera. Man var lite ifrågasättandet i det valet att sparka Claude Julien, som ändå har varit så framgångsrik där, och ta in Cassidy, men jag tycker han är bra. Gillar hans driv. Alltså McAvoy, han spelar alltså, det är han och Ryan Suter som har mest istid av alla backar i hela NHL, av alla spelare i hela NHL den här säsongen, 5-5 då, om man bara koncentrerar till 5-5. Och det är alltså en rookie, en 19-åring som gör sin första höst i NHL, som får det förtroendet och gör det så bra. Alltså, han är väl uppe i en 17-18 poäng. Han har ju fantastiska underliggande siffror när det kommer till. Alltså, det är backparet med han och Chara. Chara ska ju också ha beröm som är 40. Han är mer än dubbelt så gammal som Charlie McAvoy.
Han har sett lite piggare ut än han gjorde i fjol, tycker jag.
Ja.
Man kommer ihåg under World Cup så tyckte man att nu börjar det gå väldigt långsamt.
Exakt, och han åkte inte så mycket skridskor då, tyckte jag heller. Att han levde mycket på sin reach liksom. Och det började bli lite för uppenbart att han gjorde det. Men nu, nej, jag håller med. Han ser lite alertare ut i benen överhuvudtaget och i sitt mindset också. Det är kanske att McAvoy har delat med sig lite av sin ungdomliga entusiasm med honom.
Ja, det är inte omöjligt.
För det backparet har fantastiska siffror. Alltså när de är inne på isen så står Boston för drygt 60% av målen, om de har dem inne på isen, kontra vad de släpper in. Så de har ju väldigt positiv inverkan på spelet. Och massa andra siffror man skulle kunna babbla upp. Men jag har haft så mycket siffror i det här avsnittet, så nu ska jag lägga ner med det. men sen så måste man ju lyfta fram alltså en spelare som verkligen har kommit otroligt starkt senaste åren. Och då skulle man kunna nämna David Pastrnak, som är väldigt bra. Alltså, och som verkligen har levt upp till sitt kontrakt som han skrev här i höstas också, som det tog tid att förhandla fram. Han har ju varit fantastisk.
Och levt upp till vad Carl Söderberg sa dig om omklädningsrummet här för några år sedan. Om att Pastrnak skulle bli en superstar i NHL.
Ja, precis. Och då hade han bara spelat typ 5-6 matcher i NHL. Han lyfte fram honom extra noga. Han satte som en liten spelvink i omklädningsrummet. Pastrnak där, för sig själv. Ingen ville prata med han. Nu är det annorlunda. Men den jag egentligen tänkte nämna faktiskt här, för jag kände att det jag formulerade som jag gjorde med kommer fram de senaste åren, då var det ju Pastrnak. Men en som verkligen fått ett enormt offensivt genombrott, som jag ändå vill kalla det, det är faktiskt Brad Marchand. För att han har ju varit med länge nu, men han har ändå haft stämpeln på sig som en liten skitstövel, som en agitator, som en energispelare i en andra kedja liksom.
Jo, men han har ju, det är inte år han har slagit igen, redan i fjol så, eller för två år sedan, och hans fantastiska spel i World Cup med Crosby och allt vad det var.
Precis, men det kanske är brytpunkten ändå, om vi säger World Cup, för att visst, alltså det är ett jättevälkänt namn och en poängproducent sedan tidigare, men alltså han har ändå varit i NHL i ett decennium nu ungefär, och inför fjolårssäsongen så var hans rekord var kanske 60 poäng eller något sånt där i NHL. Men förra året gick han upp på långt, men över en poäng per match. Och var uppe kring 40 mål. Och i år, trots lite skador så har han varit extremt bra i år igen. Och jag menar, Boston-folk vill ju lyfta fram honom nästan som en hard trophy-kandidat för att han är så bra. Och jag kommer ihåg att förra året så var ju Bergeron en liten besvikelse. Han kom ju bara upp i 50 poäng ens, tror jag. Och ändå så vann ju han som vanligt Selke Trophy, vilket ju inte är oförtjänt, för att han är ju en extremt bra tvåvägscenter. Men då vill jag ju verkligen lyfta fram Marchand. Alltså, ska någon gång en ytterforward på priset som Selke Trophy, då var det ju Marchand.
Det är en av dina käpphästar om forwards.
Ja, precis. Alltså, så bra som han var offensivt och så bra som han var defensivt. För de är ju en kombo de två. De sitter ju perfekt ihop i tvåvägsspelet överhuvudtaget. Jag tyckte att det var Marchands säsong i fjol och då skulle han fått det priset. Och i år så tycker jag att han är hur bra som helst i år igen. Fantastisk vecka här bakom sig när han har avgjort matcher hit och dit och gjort fina prestationer hela tiden. Ja, trots att jag kanske inte så förtjust i Marchands slewfoots och hans fula grejer som han håller på med, så måste jag säga att som spelare så har jag fått en helt annan respekt för honom de senaste åren. Han är riktigt bra.
Ja.
Nu blev jag tyst.
Nej, men jag sa ju att det skulle vara en monolog. Och mycket riktigt.
Ja, mycket riktigt. Så blev jag så här andnöd till slut.
Ja, men det blir intressant att se vad som händer med dem. Det har ju varit lite balansgång på sträcket i flera år här.
Just det, och de har chockat ihop sista veckan liksom.
Ja, fast det var väl inte riktigt sant förra
året. Nej, förra året så klarade de ju. Det är sant, det är sant. Ja, nej, precis. Nej, men jag tycker ändå om Boston för en gångs skull kan få vara lite skadefria. Så när man bara tittar på deras trupp rent krass nu. De har ju till och med haft råd här att kunna waiva Matt Beleski stora kontrakt. Häromdagen. Mm. Jag skickade borra ner honom i AHL. Så tycker jag att det ser bra ut. Alltså. De har definitivt ett slutspel att göra. Ja. Och lyckats, trots att han har fått mycket skit och mycket rättmätigt general manager där borta, så tycker jag att de, alltså att de har lyckats lite grann med sin rebuild on the fly. Att de har mycket ungt och spännande på gång i, framförallt på backsidan, men även forwardsidan. Så att, de förtjänar lite cred. Ett hedersomnämnande här från Ekeliv i NHL-podden.
Ja, vad fint.
Ja.
Du kan vara snäll ibland också.
Även ja, just det. Precis, det var ju imponerande av mig att kunna säga något varmt. En gång skulle. Ja.
Hörru du, nu ska vi se. På lördag är det väl utomhusmatch också för första gången i år. I Ottawa, som jag pratade om.
Just det.
De har sin, det är väl en sån här centennial-grej, va?
Ja, det stämmer. Precis, de ska köra sin, där mot Montreal.
Ja, det blir nog väldigt speciellt. Men, och apropå det så är det ju Winter Classic snart också till, på nyårsdagen då, mellan Rangers och Buffalo här i New York på City Field, baseballlaget Mets hemmaarena. Och apropå, med anledning av det då, så startade en ny säsong av Road to Winter Classic här om kvällen på, inte på HBO, inte på Showtime, utan på, eller på Epix, utan på NBC Sportkanal.
Okay, just det.
Och jag kan meddela för de som inte har sett att det var en grav besvikelse. De första åren det där sändes var det ju helt sensationellt. Det var timslånga grejer, avsnitt på HBO, helt osensurerade. Där man verkligen fick en riktig inblick i hur det ser ut och låter och känns bakom kulisserna. Det var ju riktigt häftigt.
Det kändes som att NHL-världen, liksom, alla hockey, riktigt hockeyintresserade, liksom slöt upp kring det här programmet. För det var efterlängtat, och det var väldigt bra.
Ja, det var riktigt ambitiöst gjort och liksom järvt och vågat. Man fick verkligen se både med warts and all, som de säger. För det var ju mycket svordomar och elände. Ja, liksom.
Som de andra säger, inte är så
men det här, det här är till att börja med bara en halvtimmes avsnitt med reklam.
Usch.
Och helt tvättat på allt som skulle kunna vara kontroversiellt, sticka ut, inga svordomar, ingenting. Liksom. Ja, det var som att se ett längre reportage på en lokal kanal utan högre ambitioner. Ja. Otrolig besvikelse.
Ja, det var nu var det du som kom med en fraktsågning här.
Ja, men det var det känns inte som det är något man behöver se.
Liksom. Nej, för jag har inte sett att, annars har de här säsongerna alltid dykt upp på Viaplay. Men det har jag inte sett än så länge, så jag har faktiskt inte sett då ut
Nej, det är väl för att det är NBC.
Nej. Ja, precis. Och utifrån dina hintar här som jag tog del av, så blev jag inte jättesugen här heller. Jag har inte ansträngt mig jättemycket för att se det. Hur många plus ger du? För du är gammal recensent, så jag måste ju fråga hur många plus du ger. Det låter inte som så många.
Nej, det är nog ett
plus. Oj, det är ett plus.
Mellan ett och två. Två får vi säga, det är väl ändå. Man är väl bortskämd då. Liksom. Hade det här varit första gången man såg det, så kanske man tyckte det var lite häftigt. Men nej, det är inte som när Bruce Boudreau var gick omkring och svor i fyra avsnitt i rad.
Nej, precis. Nej, exakt. Nej, jag tyckte redan förra året, sen Epix tog över från HBO, alltså redan då, så tyckte jag att det blev sämre. Att det blev mindre och mindre unikt material och mer liksom, ja, så här slow-mo-bilder från matchsekvenser.
Ja, exakt.
Det orkar man ju inte med liksom. I 4-5 avsnitt. Så att,
Nej. Tråkigt.
Tråkigt. Ja, men vi får väl jag hade faktiskt inte ens tänkt på den här utomhusmatchen som kommer nu. Det ska väl ändå bli lite kul med Centennial Classic. Det är två väldigt klassiska lag och bra för Ottawa och även Montreal kanske att få ett sånt här avbrott från ganska tunga perioder just nu.
Det lär ju bli en stor publikfest där såklart. Ja. Det är nära mellan Montreal och Ottawa, det kör man ju.
Ja, precis.
Men, så det kommer vara enormt mycket Habs-fans där.
Ja. Men annars är ju du och jag, och du som har ännu större erfarenhet som faktiskt har suttit på plats på de här typerna av matcherna, inte sådär superattraherade längre av utomhusmatcher heller.
Nej, de är, men då är de ändå väldigt mycket roligare och bättre att se på tv än på plats, tycker jag.
Ja, just det. Det är kallt och jobbigt och svårt att se, antar jag.
Ja, men nu ska jag i alla fall... Jag ska till City Field i alla fall för att se hur det blir.
Ja, det förstår jag. Det
på nyårsdagen.
Ja. Det är klassiker, så där måste det vara. Det är tradition för dig också nu för tiden.
Ja.
Men det har varit på många. Majoriteten.
Nej, jag var på... Nej, det var inte alls det. Nu ska vi se vilka jag har varit på. Jag har varit på i Chicago när det var första matchen där på, vad heter den?
Den klassiska baseball.
Wrigley Field. Mellan Chicago och Detroit. Och jag var i Detroit när det var...
100 000 matchen.
Ja, på Big House. Ja. Och så var jag i Washington ett år och så var det här när de var på Yankee Stadium.
Ja, just det.
Men det är de andra har inte varit på.
Ja, just det. Men det är ändå... Ja, jag tycker det är många. 4-5 stycken.
Det är coolt att vara, det som är coolt är att vara på en annan slags arena och få se de här omklädningsrummen och hur det ser ut liksom, i den sortens hallar.
Ja, det är väl stor skillnad alltså.
Eller hallar, vad säger jag?
Arenor.
Arenor, stadion.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja. Men du, nu måste jag börja röra mig mot en annan arena som jag känner desto bättre.
Ja, du lyckas runda av det på ett snyggt sätt igen. Tanken är att jag ska ta över då och liksom fortsätta samtalet här, men jag blir så lycklig som liksom. jag tappar bort mig själv, vilket ju inte är meningen då, men nu förstör det igen här, känner jag. Men du, jag är glad att du lyckas få till den här podden i alla fall, för det har varit lite stökigt för oss här med tekniken och du är ju inte i superform och inte jag heller, men vi har lyckats få ihop den här veckan i alla fall.
Ja, och, vi återkommer nästa med en liten julspecial, antar jag.
Precis, vi kommer vara lite juliga och förmodligen lite på lite julhumör nästa vecka, har en känsla.
Vi hoppas på det.
Så hörs vi då, helt enkelt. Så att vi tackar för oss nu. Och så ska du få springa till Madison.
Ha det så bra. Hej, hej.
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 Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar arenas blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.